Hej och välkomna till Ted och Kai, avsnitt nummer 25.
Ja, välkomna. Jag heter Kai Korka och mitt emot mig Ted Forsström. Vi sitter här och ler, som ni kanske hör. Vi pratar just om det här innan vi börjar inspelningen, att det tydligen är stor skillnad på hur man psykar sig själv när det handlar om röst.
Ja, men man hör ju, till exempel så hör man ju om någon ler, att om jag säger till exempel jag tänker äta sockervadd och tända på ett kjul imorgon, och sen om jag säger det medan jag ler, jag tänker äta sockervadd och tända på ett kjul imorgon, så nu är jag betydligt mer crazy om jag ler när jag säger det.
Ja, fast det som det här väl handlar om, som vi pratade om innan, var att om man till exempel mår dåligt, så genom att så att säga le, alltså medvetet le, alltså ett framkrystat leende och prata, så börjar man må bättre av att höra sin leende röst.
Ja.
Det tyckte jag var lite spännande. Jag vet inte om det är så konstigt. Man har ju hört mycket om sån här skrattterapi och sånt, vilket ju är det pinsammaste som finns. Alltså det är ju på riktigt. Alltså
ja.
Fruktansvärt. Jag vet att jag en gång var på någon sån här talterapi där vi liksom skulle skratta.
Att vi skulle bota stamningen genom att skratta.
Nej, men det var en sån här övning, vet du,
som det låter som att talterapeuten inte kunde hålla in sitt skratt då och var tvungen att hitta på någonting för att du stammar så roligt. Så att hen börjar skratta.
Vi gjorde ju olika sådana här psykologiska övningar och sånt här inför olika talövningar och situationer och så här. Men att jag reagerar ju alltid med sån här, med total vägran och så här, att det blir kämmigt och det blir hemskt.
På allt eller bara på skrattterapin?
På skrattterapin.
Okej. Men tänk om det som är det enda rätta då? Att tänk om att det finns ju så otroligt många olika former av terapi. Och tänk om det visar sig sen att skrattterapin är det enda som funkar.
Ja, men hellre är jag sjuk då än att jag är som en sån här galen tant.
Det är ju oftast galna tanter som håller på med skrattterapi.
Ja. Vet du, de höll ju på, det var ju på 60-talet så blev det ju populärt med den här primal scream-terapin. Alltså att man ska skrika ut sin ångest. Och det är ju nu på våren så tänker jag alltid på det här vårskriket.
Från Ronja Rövardotter.
Mm. Och att säkert där är ju också liksom, alltså för det är ofta med sån här, så att säga, gamla, nu gör jag sån här citattecken som ni alla hör här, primitiva traditioner då.
Ja.
Så ändå så visar det sig skrämmande och intressant ofta att de kanske har en praktisk verkan också. Kanske vårskriket var en form av terapi, fast vi ser det som bara en påhittad, fånig, historisk anomali.
Jag tror ju bara att det var någon som var crazy och få ut i skogen och skrek. Och så för att inte barnen skulle bli rädda så sa de, ja, han det är vårskriket. Men egentligen så satt han och slog sitt huvud på en stubbe och blodet rann och han bara skrek av smärta för att han kunde inte prata och ingen förstod honom. Han var autist på stenåldern.
Men känner inte du så här att din kropp blir på något vis ny på våren också? Att du som får sån här, alltså det är som en energi som väcks i dig rent bokstavligt, att du vill ut och du vill liksom röra på dig och du vill på något vis visa att du lever.
Nej.
Nej. Jag har ju alltid den här tiden på året så börjar jag stamma jättemycket.
Jaså.
Jag stammar ju då, som vi säkert har nämnt i den här podden. Även om det inte hörs kanske så tydligt för poddlyssnarna, för att dels är det här en sån situation där jag stammar mindre. Och sen om jag nu gör totala låsningar någon gång, så då tar vi oftast om eller så här. Jag stammar oftast mest på våren. Det är jätteintressant. Det har kanske att göra med att jag började stamma den här tiden på året. När det startade. På påsken 1989. Jag var ett helt vanligt barn som pratade som vanliga barn pratar. Och sen så bad jag min mamma en dag om att jag skulle kunna få såna här påsksmällare till påsk. Det här var då när folk ännu lekte med smällare. Det får man ju inte göra idag.
Nej.
Vilket ju är otroligt bra. För jo. Det var ju sjukt att man lät barn leka med dynamit.
Ja.
Bara för att fira Jesus.
Ja, det är väldigt sjukt.
Men mamma sa ju då, för hon hade ju då vettet i behåll, sa ju att Kai, du är 6 år, du får absolut inte någon smällare, förstås inte dumhovo. Eller det sa hon inte, men det kunde man utläsa ur hennes röst.
Ja.
Och jag blev så arg på mamma. Det var väl en sån här vårilska då, som jag just omnämnde. Vet du, att det bubblar. En sån här förhistorisk vrede som välde upp miljoner år av evolution och liksom slåss mot
tigrar. Du blev liksom arg när du var en encellig organism i urhavet. Det var då den här ilskan började.
Mm.
Och det kom liksom genom alla stadier av liv. Från däggdjur, reptil, allting. Så nu kom det ut.
Och allt lassades ut på min stackars mor.
Ja, för att hon inte gav dig smällare.
Ja, och jag vrålade ju och skrek som en galen då. Och sen så låste jag in mig i mitt rum för att straffa föräldrarna. Det var också... Det där var ju intressant då.
De tyckte säkert att det var skönt för att det var ju jättejobbigt.
Ja,
så äntligen låste han in sig själv så att vi slipper honom.
Att man hade ju alltid totalt fel när man försökte straffa sina föräldrar.
Mm.
Nu ska jag inte prata med papp på flera timmar. Men så var jag inlåst i mitt rum och var arg. Och jag antar att jag slängde saker och skrek.
Mm.
Och skulle riktigt visa då att hur fel det var. Och sen när jag kom ut på kvällen så sa mamma att... Va? Vad underligt du pratar, Kai. Va? Så här, för att jag pratar på ett helt annat sätt. Och sen hade jag börjat stamma.
Jättekonstigt.
Och sen har jag stammat.
Och du är helt säker på att det började där? Att du hade inte liksom stammat tidigare? Och att, du bara, att det på något sätt blev liksom starkt då för att du inte hade pratat på några timmar?
Alltså det var då som vi blev medvetna om det. Eller inte jag ännu. Alltså för att jag upplevde ju inte att det var någonting... underligt till först att jag stakar mig och så här, utan att jag tänkte helt enkelt inte på det.
Ja.
Men mina föräldrar som ju hade hört mig och så de reagerade på att någonting var annorlunda.
Jag har ju då studerat, jag är ju då kandidat inom talterapi, och att jag skulle nu då, efter att jag har hört den här historien, så skulle jag ju ge rådet nu då till alla föräldrar att ge smällare åt era barn så att de inte börjar stamma.
Ja.
Men nu är jag som sagt, och nu har jag inte fullgjort mina studier.
Nej,
men att i det här skedet så skulle jag nog säga det.
Ja, stamning orsakas ju inte av ilska eller av smällare. Det är någonting genetiskt som utlöses i något skede.
Ja, ja men att just det att hellre bort med några fingrar, tänker jag. som kandidat inom logopedi.
Än att låta så här hela livet. Ja, det var ju att... proffsråd här från den enda utbildade mannen inom logopedi på svenska.
Nej, men det finns ju många färdiga. Det är ju länge sedan jag studerade. Hur de kom in flera karrar efter mig.
I min värld så ändras ju ingenting efter att man är 26 eller 27.
Nej, då stannar
alltid. Ja, sen är det som det alltid har varit.
Ja.
Ja, men så om det blir extra mycket stamning idag eller kanske något stora känslor, så är det bara våren som ni hör, och det ska vi vara glada över.
Det har ju inte bara varit påsk, utan det har också varit min sons namngivningsfest. Lo Elis Forsström blev han att heta.
Mycket fint namn,
ja,
tycker jag.
Tycker vi också. Och det blev ju till och med som så att Kai och Nico blev faddrar åt Lo.
Vi är ju väldigt tagna av det här. Jag har aldrig haft gudbarn förr. Han är alltså mitt första. Och jag tar ju det här på stort allvar. Och jag kommer ju att bli den bästa faddern i världshistorien.
Mm.
Han ska ju kämmas bort. Han ska ju uppleva liksom så fantastiska dagar med sina faddrar. Och vi kommer att vara... Ni har inte gjort bort er.
Men det som jag tänkte fråga var att när Lo då kommer fram till dig i något skede kring påsk och är sådär att... Kai, har du några smällare? Så hur tar du ställning till det här då?
Det är klart att han ska ha smällare. Men nu ville man ju ha det när man var barn.
Han ska ha kanonslag.
Han ska ha de här värsta, de här som man måste kvarta för att få köpa.
Mm.
De ska han ha.
Okej, okay, bra.
För nu var det ju det som var roligt.
Ja, det var ju det.
Jag minns ju också när det var påsk, så inuti chokladäggen så fanns ju såna här behållare som det fanns leksaker i.
Mm.
Man struntade i leksaken, tog bara själva behållaren, fyllde den med krut från smällarna och satte en stovin i. Och så kastade man på grannarna.
På grannarna?
Ja.
Alltså det här, jag måste bara fråga det här, för att, att under den här namngivningsfesten så, så pratade vi ju då, här var ju, vi hade ju en massa släktingar här, och du fick ju då träffa många släktingar, och sen så satt vi då och pratade om påsken, och så började vi prata om det här skillnaden mellan österbottniska påsktraditioner och icke-österbottniska påsktraditioner, och så kläckte du Kai ur dig bara som en liten parentes att ja, att vi har ju påskbrasor då i Österbotten, och jag minns en gång när mommo ramlade in i påskbrasan. Och jag tycker bara det är intressant att, att nu kommer det fram att du har tillverkat granater och kastat på andra barn.
Det var också när Pedersöre kyrka brann 1986, så samlade jag som treåring på tidningsurklipp om händelsen.
Nej, men det kan du ju inte ha gjort.
Ja, det gjorde jag. Och sen hade jag sådana här broschyrer också med kyrkan på. Så vi har satt och tittat på.
Men alltså, om någon skulle ha varit liksom i ditt rum då, när du var liten på 80-talet, och så skulle de ha sett då delvis de här deodorantkulssamlingen, och sen en hel vägg med urklipp från brinnande kyrkor, och sen så liksom öppna garderoben där du har en full liksom så här granatsamling och krutsamling.
Inte vet jag vad de skulle ha sagt inte, men det var ju, jag tyckte bara det var väldigt spännande, för det var ju väldigt skrämmande, de här pillerna, den här stora pillerna i lågor och så vidare.
Men var det faktiskt din idé att göra det, eller var det dina föräldrar som var så där att det här är någonting som Kai kan spara på sen?
Nej, nog var det.
För du var ju ganska liten nu då.
Ville titta på de där bilderna, tror jag.
Eld, ja. Det vill jag se på.
Men om vi återgår till påskbrasan, så det eldar vi ju alltså faktiskt då varje påsk, ja. Så att man samlar ihop.
Men varför knuffar ni er mommo dit?
Mommo gick ju omkring med sån här stake och liksom, vet du, försökte få de pinnar och sånt som hade ramlat ut att få tillbaka i brasan, vet du. Nu vet du hur man gör, ja, när man eldar brasan.
Ja.
Och sen snubblar hon och ramlar rakt ner i brasan.
Men det måste ju ha varit hemskt.
Ja, ja, men det var ju fruktansvärt.
Plus så hela den här grejen med att man tänder eld på häxor och sådär. Och...
Ja, det fanns mycket där som var fel.
Ja.
Men dit föll hon. Och
hur reagerar folk då?
Jag har inte så stora minnen av det här, men hon klarar ju sig.
Det var slängt granater i någon dike där.
Ja, ja. Jag som stod och linda upp den här snubbeltråden som jag hade spänt ut där förr.
Och hoppades att det skulle vara tidningsurklipp att spara på sen.
Nej, men hon klarar ju sig helt utan skador. Ja. Men nog var det ju, alltså överlag så är det ju intressant att annars så var ju föräldrar väldigt så här, är du måna om att allt skulle vara säkert, att när man gick till skolan så måste man titta 100 gånger innan man får över vägen, och så skulle man ju akta sig för spisplattor och allt. Men så liksom några dagar i året så då gjorde man sådana här jättefarliga saker. Det var ju en enorm brasa utan, alltså det var ju förstås, ofta var det ju snö och så, men ändå liksom en enorm brasa nära huset, och sen bara som fick barnen springa omkring där och leka och kasta saker i brasan. Och mommo ramlade dit.
Ja.
Och så hade vi smällare. Ted och Kai. På en skala från 1 till Kent, där Kent då är någonting jättesorgligt och riktigt ångestfullt, så hur ledsen är du över att Kent slutar?
1. Att jag är...
Att du är glad?
Nej, jag är inte glad. Då skulle det väl vara på minussidan.
No, 1 var det här minst ledsna åtminstone.
Ja, ja, så då, ja. Men då är jag ju liksom helt neutral, att jag är totalt oberörd över att Kent ska sluta.
Men då kan du vara helt oberörd.
Nej, jag tycker att Kent har inte varit aktuella på många, många år. Jag tycker att deras senaste skiva inte var så vidare bra. Och det känns som att världen har gått vidare och Kent blev kvar. Och att nu måste de börja med något sånt här så att folk ens ska minnas att de fanns. För att det var ju så, det känns lite som att Kent hade ju redan slutat. Men att de bara... Det var det liksom, det hände ingenting, det bara liksom luften for ur dem och folk glömde bort dem väldigt snabbt. Så därför måste de nu göra det här så att folk ska komma ihåg att de fanns.
Men jag tycker bara att det på något vis hör ihop med vårt eget liv så väl. För att det var ju när vi var i högstadiet så kom Isola-skivan, och sen när vi var i gymnasiet så kom den här Hagvista Hill, och så Vapen och ammunition kom när vi just hade flyttat till Åbo. Liksom de har hängt med väldigt bra låtar under liksom en väldigt stor del och viktig tid i våra liv.
Mm.
Och nu plötsligt så är det över.
Men jag har inte lyssnat så mycket på Kent heller.
No, men du ska inte gå på konserten?
Nej, det ska jag inte.
Ja. Men det, jag satt ju en gång jag då på en bar tillsammans med Jocke Berg. Och vi pratade om texter. För jag hade skrivit en uppsats i universitetet där jag analysera en Kent-låt. Den här låten Kungen är död, vet du vilken det är?
Nej.
Nej.
Men säkert någon gång med Elvis.
Så vi pratade om den. Och jag minns att vi liksom funderade kring att den hör ihop med den här Famous Blue Raincoat av Leonard Cohen.
Jag måste bara poängtera nu, bara för alla som inte ser Kai nu, hur stolt han är att han får bara säga. Ja, den ena gången när jag var på en bar med Jocke Berg och pratade om hans låt. Och att Kai försöker verka så oberörd som möjligt nu, men att jag ser att du har jättesvårt att inte liksom göra det till en större grej. Det är fint, tycker jag.
Sen talar jag och Jocke om stamning också.
Jag sa.
Och jag minns ju förstås inte exakt vad jag sa här nu då, eller exakta formuleringar. Men när följande skiva kom ut, så där var en låt med en text som innehöll saker som jag brukar säga om min stamning när jag talar om den med folk.
Ja, men så kan du ju inte tänka.
Texten går så här. Du sa rädslan, den går över, men oron stannar kvar. Den gör dig tveksam när du behöver snabba avslut, snabba svar. Mm. Det är just det jag brukar säga när jag pratar om stamning.
Mm.
Att den där oron är alltid där. Man är inte rädd längre, men den oron finns alltid där. Och det gör att man alltid blir lite så här hätta när man inte borde bli det. När man ska ha någonting bra att säga, när man ska komma fram till någonting snabbt.
Mm.
Och sen så skriver han det då i en låt som heter Idioter, vilket då inte jag vill spekulera i då. Men inte jag är ju så förmäten nu då att jag tror att den här låten ska vara inspirerad av mig.
Det är men du inte. Är ju det. Det är ju just
jag,
det.
Jag är nöjd över att möjligheten finns där. Men jag är ju jag vill ju alltså påstå att det här är ju just det som gör Kents texter och musik så bra. Att de träffar så exakt rätt. Att man känner igen sig så totalt i det som Jocke Berg har skrivit.
Det påminner mig om när jag var en gång på en bar och satt då och pratade med en ganska mörk man ganska länge. Och så minns jag att jag pratade väldigt mycket om länge om det här att hur jag är en lyrisk älskare. Och att hur jag kan vara liksom mjuk som silke och att man vill bara liksom mysa med mig och som en stor filt.
Alltså hittar du på nu?
Och sen då när jag hörde den här låten, Smooth, Just Like Silk, I'm a lyrical lover.
Men inte har ju du varit med Shaggy på en bar.
No, nej, men det är lika sannolikt att jag ska höra en låt och vara sådär att ja, men att jag tror nog att Shaggy tänkt på mig när han skrev det här.
Nej, men inte kan du nog jämföra det där, för
men hur,
det aldrig hänt.
Men hur ska Jocke Berg komma ihåg det som han pratade med ett fyllo på en bar i Helsingfors? Och du dessutom säkert du var berusad väldigt till dig.
Så här är det är jobbigt att stamma. Men en grej med stamning är att folk ofta minns mig för att jag stammar.
För att du stammar,
ja. För att det är någonting, aj det är han som stammar. Och sen är man också lite intresserad, för det är inte så ofta man stöter på någon som stammar, som vill prata med en och som också pratar om stamningen. Det här är saker som jag har lärt mig över åren. Stamning är allmänt klassat som ett dolt handikapp.
Mm.
För att det är väldigt vanligt, men man ser inte, för att folk som stammar pratar inte och så vidare.
Ja.
Så jag tror att om jag har sagt någonting intressant om stamning, så är det någonting som någon som är intresserad av livet skulle kunna minnas.
Hur är det då med Per Gessle? Finns det någon låt som också handlar om dig där? För att du har ju träffat honom också.
Ja, kanske jag tycker om när du tar på mig. Jocke Berg har ju skrivit väldigt många bra texter. Och jag tycker rocklyrik är ju någonting som, eller det är väl antagligen den form av lyrik som konsumeras mest, eller som ungdomar till och med då har en relation till. Man har ju slutat läsa poesi i stor utsträckning i alla fall, men rocklyrik är ännu någonting som fastnar och som talar till folk och som man också minns och får emotionella band till. Jocke Berg har skrivit väldigt många såna låtar. Jag tänker till exempel på låten 2420 som jag alltid tänker på när jag flyger. Den handlar förmodligen om flygrädsla, har jag tänkt. Och den fångar ju på något vis så exakt de här alerta tankarna, den här ensamma känslan och det här skamliga när man upplever flygrädsla. Som jag gör ibland, fast jag har flyger mycket. Men alltid då så är det just så här, tystnad, en rökfri viskning, det är exakt vad vi vill ha, det luftkonditionerade ljudet av fart. Det är just det man tänker när man sitter där och är rädd att, japp, låter bra. Hej,
nej, men inte
det här, det här är normalt.
Inte det, det är nog just det där man sitter och tänker. Säg det där på nytt.
Tystnad, en rökfri viskning. Det är exakt vad vi vill ha. Det luftkonditionerade ljudet av fart.
Nej, men det är ju inte det man tänker på.
Exakt, det här man iakttar omkring sig. Är allting normalt nu då? Är alla ljud, ja, det här är precis det här vi vill ha. Det ska vara tyst på precis det här sättet. Det betyder att allting är okej. Fantastiskt skrivet.
Okej.
En låt som heter Mannen i den vita hatten. Där finns den här underbara textraden om att vara livrädd för att leva och dödsrädd för att dö. Den bar jag med mig när jag skrev Onda boken till exempel, min senaste roman. Men rocklyrik är ju ännu någonting som folk verkligen tar till sig och som man ger plats i sitt liv. Jag menar, det är ju texter som jag hörde när jag var liten som jag minns utantill än idag. Och som har på något vis ändå format livet och hur man tänker och som man har använt sig av i olika situationer och så vidare.
Det är så spännande för att jag har ju överhuvudtaget inga sådana exempel alls från mitt liv, ja.
Men du
att,
har ju inte lyssnat.
Nej, men rocklyrik betyder ingenting för mig. Jag tycker snarare att det är liksom att det är kanske den formen av lyrik som är allt för hypat och som det analyseras, överanalyseras allt för ofta. Och 99% av alla som skriver texter bara skriver något skit. Och så får de det att verka väldigt sådär. För vem som helst kan ju hitta på vad som helst. Alltså man kan ju skriva en Kent-låt på 4 minuter. Och det liksom kan bara sätta ihop random ord. Och så låter det väldigt så här filosofiskt. För att man vet att det är Jocke Berg som har skrivit det. Så då måste det vara uttänkt. Han utnyttjar ju det säkert.
Det här är ju det mest korkade du har sagt under alla 25 avsnitt. Och nu vet du att det inte är sådär.
Nej, men för att, kanske inte Jocke Berg, han skriver säkert bra låtar, men att om man tänker liksom på dagens poplyrik, att nu är det ju väldigt mycket som inte är som så uttänkt och hur folk vet att det liksom, det behöver inte vara så uttänkt.
Nej, men det är ju det jag säger, att därför behövs det välskriven rocklyrik. För att om man får en massa skit men, i sig, när det kanske är det enda man får i sig i form av lyrik, så är det ju dåligt.
Men hur kan man säga att det är välskriven rocklyrik? Det är ju bara en tolkningsfråga vad som är välskrivet.
Nej, men nu märker man ju det om den på något vis uttrycker någonting riktigt.
My humps, my lovely lady lumps.
Ja, den är kanske inte så. Jag har faktiskt här några exempel på riktigt usla sångtexter.
Okej.
Den första kommer från en artist som heter Desiree. Och hon sjunger så här i låten Life. I don't want to see a ghost. It's the sight that I fear most. I'd rather have a piece of toast and watch the evening news.
Men ska man översätta det där till svenska så skulle det ju kunna vara Kent. Ja, jag vill inte se något spöke. Det är det jag är mest rädd för. Jag skulle hellre ha rostat bröd.
Du hör ju själv.
Nej, men det låter ju som Kent.
Du ramlar ihop.
Jag vill inte se något spöke. Det är den synen jag är mest rädd för. Jag skulle hellre ha rostat bröd.
Ja, en annan usel sångtext. Bara för att den är grammatiskt fel och ingen reagerar på det. Jag mår illa alltid när jag hör den här jävla låten Hollywood Hills av Sunrise Avenue. Mm. När han sjunger att my life belongs on the other side behind the great ocean's waves. Så kan man inte säga. Det heter Behind the Great Waves of the Ocean, för helvete. Och sånt här blir vi itutade. Inte det är ju konstigt att folks språk blir sämre och sämre. Ett nytt exempel.
Ja.
Från musikalen Sound of Music. Och här ska man ju tro att de har tänkt till det ändå.
Ja.
Men du vet den här Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Ti, Do. Du vet den sången. Ja. Alla kan ju den.
Ja, nej, jag kan inte den. Men jag vet hur den låter, men jag kan inte texten.
Do a deer, a female deer, ja. Ray, a drop of golden sun. Du, ja, vet den här. Ja. Alla noter har någonting. Mm. Men sen, när de kommer till la, så är det, alltså, no, jag måste ju ta den i sin
sjung helhet. Sjung
hela. Do a deer, a female deer, Ray, a drop of golden sun. Me a name, I call myself, far, a long, long way to run. So, a needle pulling thread. Och nu kommer styggelsen. La, a note to follow, so.
Ja, det är ju nog.
Det är ju, de har ju som inte orkar bry sig plötsligt.
Nej, men det är ju svårt att hitta på nog allt det där. Att jag tycker att det är helt okej, okay, för att det är ju liksom mycket att liksom tänka ut allt det där.
Ja, men och sen har den där ändå blivit en klassiker som miljoner barn har gnolat på i hela sina liv.
Men det är ju som att man ska ha en bokstav i alfabetet, att det ska vara liksom A, B, C, D, E, E2, G, H, I. Att man gav upp med det ena.
Men det är precis så.
Ja, men jag hävdar ju fortfarande att översatt till engelska så skulle det där bli en Kent-låt också.
Känner du dig också som en hund när du har ätit sparris och så börjar din urin lukta konstigt och sen så tänker du att nu är det som att jag lämnar mitt luktmärke här?
Nej, men det är ju intressant det där, för att det är ju, om jag har förstått det rätt, så är det ju två genetiska faktorer. Att det är delvis den här genetiska faktorn att kissi börjar lukta konstigt när man äter sparris, men sen är det den andra genetiska faktorn att man också uppfattar den där doften.
Ja, och den kommer ju så starkt, och jag blir alltid lika chockad, och den kommer också genast. Man äter sparris och så får man på WC 5 sekunder senare, och sen är doften där.
Mm.
Men jag känner mig ofta som ett djur på våren. Vi har redan pratat lite om det här med vårskrik och att min kropp vaknar till liv och så här. Ja. Och att jag stammar mycket.
Ja, du är en väldigt trevlig person på våren. Äter sparris och tittar på bilder av saker som brinner och skriker i skogen. Och...
Men jag upplevde så konkret när jag var med i en auktion på nätet här. Det var ett skåp från 90-talet som jag bjöd på. Nu ska du fråga, ja, att var det det här skåpet som du var i då på 90-talet?
Jag tänkte just fråga att ska du komma ut rent konkret?
Men det var ett fint skåp av Alvarato som jag har velat ha länge, och nu fanns det på en nätauktion. Och den här auktionen höll på då i 20 dagar, och vi var väl en 4-5 då som gav bud. Och sista dagen så hade jag då lett budgivningen i flera dagar. Att de andra hade gett upp typ. Men sen när det var 3 timmar kvar, så då blev jag liksom utmanad. Och det var en då som la ett bud som var högre än mitt. Och jag insåg att det här blir nu då liksom en fight mellan mig och den här andra människan. Jag och den goda och den onda. Här nu då.
Och du var den goda.
Jag var förstås den goda.
Ja.
Men den här spänningen var ju alltså helt otrolig.
Han skulle göra det bara, liksom, han ville ju inte ha det där skåpet, utan han ville ju bara hindra dig från att få glädjen.
Men det är ju just så här man börjar tänka.
Ja.
Att han kommer inte ha någon glädje av det här. Nej. Nu säger jag han, det kan mycket väl ha varit en kvinna också.
Mm.
Men den här spänningen var helt otrolig. Även om jag, alltså den andra människan var ju inte i rummet, och det handlar ju om ett skåp och inte om liv och död. Men jag, alltså det var som en sån här barndomsextas. Jag var liksom, jag var helt i nuet, var jag så här. Det här var det enda jag såg. Jag var totalt fokuserad. Och det reducerades ju till en fråga förstås av liksom, vem vill ha det här skåpet mest? Men det var ju som tävlingsinstinkt och ha begär och slump. Det är ju det vad en auktion är.
Och sen också att det handlar om pengar. Och för att man vill ju inte heller ge. Alltså på något sätt att det finns den här potentialen att man kan få saker billigt. Så när någon fuckar upp den här billighetspotentialen, att plötsligt blir ett skåp normaldyrt och sen blir det dyrt. Nej, jag skulle kunna fått det billigt om ingen annan skulle ha bjudit på det. Att det är också där inne i ekvationen.
Men det där är ju precis som med hasardspel och poker och så. Att man blir så in i det att man egentligen glömmer den där penningaspekterna av hela. Och så blir det också väldigt personligt. Att liksom att här är nu någon som försöker ta ifrån mig någonting som jag har blivit så emotionellt fäst vid.
Att det är ju redan ditt skåp och han tänker ta det.
Ja, så det här gjorde ju att jag får förstås långt över mitt planerade maxbud. Och alltså allt det här tar ju som ett slagsmål egentligen. Och då när den andra liksom la 20 euro mer och det var 13 minuter kvar, så det var en sån ilska liksom, det var så här ren vrede, så här liksom att jag pratade högt för mig själv och var som att jaha, 20 euro, nej men oj, nu är jag nog illa ute. Det är då att jag förlöjligar den andra liksom, jag härma.
Satt och tände eld på en 20-lapp hemma.
Och så höjde jag med 50 euro. Och, och liksom efteråt så var jag ju helt svettig. Och det var som en sån här doft, vet du, sån här speciell svett. Sån här testosteron. Svett. Men två saker fick jag ju då ut av det här då liksom. Ett dyrt skåp för det första.
Ja, det blev dyrt sen.
Det blev dyrt, men nu har jag det och det är mitt.
Ja.
Och det är fint.
Mm.
Och sen den här tanken igen på att jag måste ju börja slåss. För det finns ju i mig det här. Alltså det här sönderslitande behovet att vill du duellera, vill du, som får mig att bli så levande på något sätt, som aktiverar hela kroppen. Och så tror jag också att jag kanske orsakar vill du skada mot mig själv om jag inte låtsas om det, genom att jag klär mig då i såna här nytvättade jeans och fuktighetskräm.
Mm.
Att inte det gör jag. Innerst inne så är jag ju en urkraft som bara vill vråla.
Du är en stridskämpe, en viking som är helt crazy.
Ja, men jag tror att det finns där. Och att nu är jag igen in på det här med Fight Club. Men att,
du skulle kunna alltså på något sätt kombinera det. Alltså att du både startar en sån här bettingfirma där man liksom vadslår om folk som ska slåss, och att du liksom bettar på dig själv. Så då får du liksom med det också, pengaspekten i det, och att du själv slåss.
Alltså är det olagligt alltså? För det här är faktiskt, tror jag, en jättebra idé.
Att jag tror inte att det är olagligt. Jag ser inte hur det skulle kunna vara olagligt.
Alltså att jag ordnar fighter med mig själv mot olika opponenter.
Och nu kom jag på hur det kan vara olagligt. För att om du då bettar jättemycket pengar att du ska förlora, så då kan du bara bestämma dig för att det är ekonomiskt vinst för dig om du förlorar. Men jag tycker du ska satsa på det här. Och framförallt, jag menar, det kan ju vara att du bara har det kring våren, när du ändå har det här skrikiga, explosiva stamningspsykosen som du får kring våren. Och att du då på något sätt, att du alltid har att du har alltid liksom en riktigt stor wrestlingmatch inprickad varje vår, där du tar ut alla vinterns aggressioner på någon person.
Och så knuffar jag mommo i påskbrasan.
Tänk dig ännu om det här med när du började stamma då, när du var 6 år och inte fick smälla smällare.
Ja.
Att nu är jag då som sagt bara kandidat inom talterapi. Men att det som jag nu då skulle ge som råd till dig är ju att du skulle på något sätt försöka återskapa det här scenariot. Och se om det skulle på något sätt, jag menar det är ju väldigt många terapier som går att man ska regressera och man ska hypnotisera och så här börja tänka på gamla minnen. Att om man skulle på något sätt, inte vet jag, det låter kanske lite konstigt, men att om jag skulle typ klä ut mig till din mamma och så skulle jag på något sätt göra som ett rollspel det här, att jag har smällare som jag vägrar att ge åt dig. Eller nej, förstås, som jag nu skulle ge
som
åt
du
dig.
Skulle ge till
som
mig.
Jag skulle ge till dig. Och sen så skulle det på något sätt då liksom ta bort den här stamningen.
Det här har jag ju faktiskt, efter 30 år har jag ju inte prövat den här metoden.
Det är ju konstigt det, tycker jag, för att det här är ju en så här uppenbart botemedel. Nu är det ju mycket med stamning, och att de har ju, alltså stamning har ju också försökt botas med att slå folk som stammar med rutten fisk. Så att jag tycker ju att det här är ju som ett bra alternativ på det sättet.
Absolut. Men i så fall då så måste vi återskapa köket hemma i Esse då, på 80-talet, och det spelas antagligen Torkel Selin eller någonting andligt spelas
det. Ja, vi får inte, tror jag, sätta det, men att någonting andligt spelas.
Någonting andligt spelas.
Mm, och så är det kanske en klocka.
En klocka som tickar, absolut.
Och sen så här något köksljud.
Så håller, tror jag, mor på och köljer potatisen.
Ja, men nu
så kommer den lilla Kajen då som låter som en flicka. Det finns på otaliga inspelningar.
Ja, okej. Okay. Mm. Nu ska jag försöka kanalisera din mamma då.
Ja, hon har egna uttryck.
Ja, hon säger här. Okay. Mm.
Ja, nu gästar jag med tå. Och här, och hon skurar pärorna. Hoppas att barnen med inte blir stamm. Och att inte tänder eld på de kyrkorna. För det är nog lite konstigt i det. Mamma, jag var här i Kaj. Alltså, ska jag kunna få till din mattare eller kinare? Här. Mattare eller kinare? Ja. Vänta nu, Lasse, vad säger du?
Jo då, det där är en tidsmaskin.
Ja, men nu är klart. Du ska få mattare och kinare, Kaj. Vad som helst så du inte blir stamm. Varsågod. Tack, mamma. Ja! Hej, Josse, du får leka.
Men stammar jag nu då? Alltså ännu, eller är det...
No, alltså som
hur ska vi testa det?
Alltså, som din terapeut så skulle jag ju nu måste på något sätt iscensätta ett sorts scenario där du vet att din stamning ska vara väldigt svår.
Alltså stamning funkar ju så att man vet ju om man fejkar någonting, om det inte är på allvar. Mm. Att om jag nu är så här att, liksom, att nu ska jag säga en massa ord som börjar på P så klarar jag av det, så innebär inte det att jag inte stammar.
Utan nej, det måste vara den här situationen.
Det måste vara en äkta situation.
Men kan du inte... Kan du inte ringa och beställa en pizza på finska då? En pepperoni-pizza.
Alltså det svåraste som ju finns för någon som stammar är ju att ringa ett samtal. Mm. Och sen ännu till att prata ett främmande språk. Och sen säga ord som börjar på P eller K. Till exempel pizza eller kebab är jättesvårt.
Jag har ju många gånger varit med Kai när han ska beställa pepperoni-pizza. Och så blir det sushi istället. För att det är lättast. Så att om du lyckas, om du kan ringa ett samtal på finska och fråga någonting om pepperonin på en pizzeria utan att stamma, så då tycker jag att jag har botat dig.
Jag känner ju att vi måste göra det här nu, fast jag känner mig dödligt nervös. Jag är nervös.
Terve,
täällä soittaa Kai Korkeaho. Kysyisin vain, että onko teillä pepperoni-pizzaa?
Pepperoni on.
Onko se hyvin pippurinen se pepperoni?
Siis pepperoni on pepperoni. Mutta makaroni.
Kyllä, mutta onko se hyvin pippurinen?
Sitä mä en tiedä, mä en ole koskaan maistanut.
Et ole maistanut omaa pepperoni-makkaraa. Okei, mutta saako piparkakkua pizzan päälle? Halla på, mitt i testet.
Det var väldigt elakt. Men jag är ju väldigt imponerad. Du stammar ju väldigt lite.
Det stammar jag överhuvudtaget?
Nej, nästan
jag, för att jag var så koncentrerad.
Men tänk att han la på.
Det var nog oförskämt. Jag försökte ju ändå, jag presenterade mig med namn och försökte vara
du
vänlig.
Du var väldigt artig.
Ja.
Han blev ju arg när du sa att han inte hade smakat på sin egen pepperoni.
Och han... Men det var nog lite märkligt också. Ja. Men han hade ju ingen aning om att jag just nu genomlevde alltså något av det värsta som jag någonsin har vetat i mitt liv. Mm. För när man stammar, att ringa är det värsta och sen att beställa på ett främmande språk är det näst värsta. Och sen sådana här svåra ord som pizza, pippurinen och pipparkakko. Så det är ju det allra värsta.
Ja, och han bara la på.
Han la bara på.
Ja, men nu ska ni alla då komma ihåg att det här har ju varit en...
Det är en svenska ille podcast.
Och det här är ju en podd där vi inte bara botar stamning utan pratar om alla möjliga saker.
Och vi är tillbaka förstås nästa vecka och till dess så ska ni ha en trevlig påskvecka.
Och då ska jag försöka bota Kais böghet.